Morsning, korsning, känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 13 februari. Imorgon så omstartar Champions League. Det har blivit dags för de fyra första åttondelsfinalerna. Vi börjar med en riktig jävla smäll imorgon kväll. Det handlar om Milan, Tottenham, men kanske framförallt PSG mot Bayern München. Dessa matcher snackade vi upp tillsammans med Vicky Blomé för några dagar sedan. Ett avsnitt som har legat ute sedan Arla morgon idag.
Kul avsnitt att göra, men framförallt vilken jävla vecka. Om man nu är intresserad av fotboll. Alltså först Champions League som drar igång. Mycket konsumerar Gusten Dahlin och dina kollegor borta på C-more. Och sen Svenska Kuppen också, som jag känner mig så här ovanligt taggad inför den här säsongen. Jag brukar inte göra det.
Nej.
Men det kanske är totosvenska effekten eller någonting. Men jag börjar så sakta ligga bli mer och mer intresserad.
Dessutom däremellan.
Och aldrig mer svepet.
Nej, när du rattar
jag
svep. Precis. Nej, men jag skulle säga det också. Däremellan också omstart Conference League och Europa League. Det är ju 16-delsfinaler innan 8-delsfinallagen kliver in i båda de här turneringarna. Men i och med att torsdagen bjuder på en 16-delsfinal mellan Manchester United och Barcelona, så känns ju även Europa League ganska kittlande redan här vid omstarten.
Ja, men det gör det. Sen är jag liksom själv involverad med mitt hjärta och supporterskap i och med att Fiorentina ska spela mot Braga. Så till och med att kolla 25 minuter på Simor. Helt sjukt. Ni har portugisiska ligan också, Gusten. Ni har fan allt där borta. Men scoutade lite 20-25 minuter innan jag höll på att somna, så jag var tvungen att byta över till något mer spännande. Men nej, och sen så kommer
Fio har Braga.
Fio har Braga.
Om inte folk
exakt
kunde koppla.
Skulle komma dit. Och skulle vi mot all jävla förmodan lyckas vinna den matchen, eller det dubbelmötet, då kan det ju faktiskt bli så att det blir lottat mot Djurgården.
Du mådde ju väldigt, väldigt bra utifrån liksom Fio-perspektiv för bara några veckor sedan. Efter cup-semifinal-avancemanget i Coppa Italia. Du utlovade seger mot Bologna. Mm. Blev ju dyngtorsk.
Dyngtorsk
kanske får ta i. Men förlust. Och så nytt plattfall igår då mot Juventus. Vi kan återkomma till den matchen eftersom den finns med i svepet. Men jag tänker då att skulle det bli Djurgården och uttåg mot Diffen.
Nej, för då lägger vi ner.
Då måste det väl ha gått liksom 180 grader. På då ditt välmående som Fiorentina-supporter på bara några veckor.
Ja, definitivt. Nej, det får såklart inte hända. Däremot så ser jag DIF lite som en drömlott. Alltså dels fotbollsmässigt, om man tänker på vilken antagonist det är och vilken nivå de håller. Och också kul såklart att Fiorentina skulle komma till Stockholm. Få ta emot alla mina vänner ner från Florens, och så självklart skulle åka ner också då.
Ska bara säga det kring detta Tutski Balutski Champions League-avsnitt som ni alltså kan ha hört sen i morse. Vi spelade in det med Vicky i slutet på förra veckan. Således så fick vi inte med de sista liksom, ligamatcherna för de respektive inblandade lagen. Och där har det ju sannoliken då hänt lite grejer. Det härjer ju något slags virus i PSG. Återstår att se vad de får på benen här till imorgon mot Bayern München. Men kanske framförallt då så har ju Rodrigo Bentancur dragit korsbandet i Tottenham.
Alltså det är ett sånt monumentalt jävla avbräck för Spurs, så jag vet inte.
Med tanke då på, för det var där jag skulle landa. Vem som ersätter. Du kanske har noterat vart Spurs-gänget håller på att ta vägen.
Är det Skip eller?
Nej,
Nu
ska han in.
Jag tror att alla Spurs-supporter inte riktigt tänkte vilken bra fotbollsspelare Bentancur är. Vilken nyttig fotbollsspelare det är att ha. Alltså inte bara som en så här positionssäker defensiv mittfältare, utan liksom i allt som har med spelet att göra. Jag har varit lite förvånad faktiskt när Juventus släppte honom. Fortfarande ganska ung och sådär också. Tycker han har gjort det jättebra. Gjorde det bra också i comebacken så att säga efter VM. Och man märker tydligt.
Tycker han var en av få bra spelare också i Uruguay.
Faktiskt. Jättebra. Så det är nog... Ja, men det värsta är väl Kane. De kan åka på. Men annars, tillsammans med Kane kanske jag skulle säga, för hela Tottenhams spel, att han går sönder, det värsta man kan tänka sig.
Jag tänker också att Bentancur är ju en spelare som också så här, förstärks som spelare sett till vad han har att konkurrera med på de där positionerna. Mm. Alltså det finns inte jättemånga spelare att ta av med Bentancurs egenskaper. Alltså på det där centrala mittfältet med Höjbjerg och det är Bissouma och nu då Oliver Skipp och så kanske man kan använda Erik Dier där liksom. Ni hör ju själva, det är ett jävla tapp på det då. Hugo Lloris, lagkapten och ordinarie målvakt.
Jag tycker att under de här fönstren, även under januarifönstret, fanns det möjligheter för Spurs ändå att säkra upp om någonting skulle hända på mittfältet. Hur mycket man än tror på Oliver Skipp, men nu är det upp till bevis, tycker jag. Om det är så, vem skulle kunna få chansen annars? Det är Skipp som ska in från start.
Så är det väl.
Ja. Nej, men upp till bevis alltså.
Ja, men det blir ju en kryddad insats för dig och mig som tagit position mot Oliver Skipp nu i 1,5 år. Lite knappt.
Jag ställer mig som en slaktad kyckling redo att bli penetrerad av Oliver Skipp.
Ja, det blir en intressant match i matchen. Oliver Skipp mot Toto Balotto. När nu Milan står för motståndet i Champions League 8-delen. Jag har knackat ett svep från dagarna som passerat. Vill du höra detta?
Ja.
Jag tänker att vi kan liksom utelämna Champions League-snacket lite i och med detta. Eftersom vi har då Tutski-episoden med Vicky redo att lyssna på. Vi kan också informera om att vi givetvis kommer tillbaka med ett nytt avsnitt inför nästa veckas 4 avslutande 8-delsfinaler. Då tillsammans med Kristoffer Svanemar. Inspelat på söndag för att vi ska ha då så mycket färskt som möjligt med oss in i de mötena.
Vi lärde oss något.
Så är det. Men här i alla fall kommer svepet från helgen som varit. Kimpa, vissla. Det känns nästan som en evighet sedan man följde Slagges nästan haltande promenad in i Casa Milan inför fredagskvällens match mot Torino på San Siro. Det var stelt och styltigt i stretchen, det var trippla lager på och det var sittplats som gällde i 94 minuter. Olivier Giroud avgjorde med matchens enda mål när de regerande mästarna tog en vital seger som bröt den usla resultatsviten. Men för alla oss som suttit sig ner och väntat på att svensk fotbolls största genom tiderna skulle skingra några slags moln från den diffusa himlen, vi fick tyvärr fortsätta klia oss i huvudet. Vi tar oss istället till den engelska lördagen, för där hände det grejer. Dagen inleddes med att Chelsea ännu en gång inte lyckades ta 3 poäng trots mängder med nyförvärvad kvalitet på planen. Joao Felix gjorde sitt första mål för de kungsblå, läckert framspelad av Enzo Fernandes, men West Ham skulle kvittera och hålla ut. Nej du Potter, det börjar bli glest här nere på bildäck. Arsenal tappade även de poäng, den här gången hemma mot Brentford. En missräkning, deluxe såklart. Och även fast det kanske missades någon linje från varummet i samband med bortalagets kvittering, så var prestationen mer lik den mot Everton förra helgen än på något sätt övertygande. Frossa! Utjämnat underliggande utfall, stolpe ut! Ja, frågorna är såklart många och Arsenal-supporterna har garanterat sovit bättre än vad de gör just nu. I övermorgon så kommer City på besök till Emirates och efter de ljusblås planenliga seger mot Aston Villa igår så kan nu de båda topplagen stå på samma antal poäng innan onsdag blivit torsdag. Brighton och Newcastle spelade båda 1-1 mot sämre motstånd. Wolves med 10 man nästan hela matchen satte spiken i Sotons hopplöse manager Nathan Jones kista och Antonio Contes Spurs laddade upp inför Champions League-åttondelen mot Milan med att torska 4-1 mot Leicester. The Rodge Father anångar på. Brendan Rodgers. Mm. Du var med.
Klart jag gör.
En av omgångens stora vinnare således Manchester United. Man levde länge farligt mot Leeds, men när David De Gea höll sin 178:e nolla för de röda, flest i klubbens historia, och Marcus Rashford givetvis återigen gjorde mål, så kunde Erik Ten Hags poängmaskin lämna The Battle of the Roses som segrare. Det ska dock bli väldigt spännande att se United mäta sig med Barcelona på torsdag när även Europa League är tillbaka. Det blir en värdemätare av rang eftersom katalanerna för tillfället är riktigt, riktigt bra. Igår var det Villarreal som slogs tillbaka med, just det, 1-0. Men det finns numera en högsta höjd i Barca som minner om tiderna då till och med några av de absolut bästa lagen i La Liga stundtals ser chanslösa ut. Ronald Araujo har gjort försvarschefsposten till sin. Lewandowski är så bra i spelet att man vill gråta. Och till och med Frank Kessié börjar se ut som en pusselbit man faktiskt har nytta av. Tankar och styrkekramar också till Francis Coquelin som drog knät hela vägen, kanske faktiskt ända bort till pensionen. Memphis Depay avgjorde med matchens enda mål när Atletico Madrid på något sätt lyckades vinna bortom mot Celta Vigo. Sevilla gjorde processen kort när Ludvig Augustinsson var tillbaka på Ramon Sanchez Pizjuan med sitt nya dynggäng Mallis. Och Valencia har givetvis fått noll reaktion på att sparka Gennaro Gattuso. Ny torsk för de vita, den här gången hemma mot Athletic Club, och jag kan nog faktiskt se att det den här gången slutar med nedflyttning. Krisen är total, upprorstämningen i supporterleden sämre än någonsin och truppen fylld med lite för många knäktar som nog innerst inne skiter lite i vilket kring hur detta slutar. Innan vi vänder tillbaka till Italien noterar vi en klar och tydlig förlust för ett skadedrabbat och sjukdomshärjat PSG mot Wissam Ben Yedders Monaco, parallellt med Bayern Münchens bekväma åttondelsuppladdning mot Bochum 3-0. Samma siffror, 3-0 alltså, vann Napoli med mot hopplösa Cremonese, och jag vet faktiskt inte om jag kan erinra mig en liknande Eriksgata. Det är så harmoniskt, det är så överlägset, det är så enkelt. Aldrig oroligt, aldrig någon dipp. Aldrig firma Kvaratskhelia och Osimhen utanför målprotokollet. Herregud vilken jävla vår de ska ha där nere i Neapel. Där bakom så tappade Roma två tunga pinnar mot Lecce. Atalanta stod för en imponerande insats på Olympico mot ett formsvagt Lazio. Och Wilburs nya ögonsten Rasmus Höjlund stärkte verkligen sin aktie. Monza är nu på Colonna Sinistra och Juventus tog veckans andra seger. Den här gången hemma mot ärkerivalen Fiorentina. De lila hade en kvittering i nät i den 90:e minuten. Men ännu en gång så känner jag mig uppfylld av tacksamhet gentemot att fotbollen hamnat så förbannat rätt med den nya tekniken. Det är liksom en enda lång fest för själ och ro i rättvisans förlovande land. Var.
Ja, men, jag har tänkt väldigt mycket såklart på de reaktionerna som kom efter den här matchen. För Vlahovic hade ju också en boll inne. Mm. Hans Golden Leg som inte firades. Och det var ju då en halv nuna som var offside. Så att det liksom också väldigt, väldigt knapp. Men det spelar ju, för mig spelar det egentligen inte så jävla stor roll. Och jag förstår ju alltså, att folk är upprörda över att hur fan ska man kunna döma liksom, på millimeter, på dobb. Eller varför ska vi göra det? Det blir ju patetiskt på något sätt. Men för mig är konsekvensen viktigast. Alltså att vi dömer på samma sätt. Och att vi sen köper det sättet vi har valt. För jag menar alldeles oavsett om det är den mänskliga faktorn, alltså den mänskliga ögat, en sämre eller en bättre linjedomare på att ta en offside. Alltså så här, då har vi valt det spåret och kör vi på det som vi gör i Allsvenskan. Eller nu då den semiautomatiska offsiden i den internationella toppfotbollen. Nu är det det sättet och det kommer alltid vara precis på samma sätt som det döms. Då tycker inte jag det spelar så jävla stor roll egentligen om det är en dobb, halvnuna eller en röv som råkar vara offside. För att vi gör det i alla fall på samma sätt för alla. Det är samma teknologi som används. Mm. Så jag förstår, på ett sätt förstår jag inte riktigt upprördheten. Även om det kanske då liksom blir, jag förstår, il calcio moderno på något sätt i en bild när en dobb är offside.
Ja, så jag vill bara understryka här att jag var ju såklart superironisk här med min hyllning av VAR. Du förstod det. Ja, jag tänkte bara att det kanske inte var alla som förstod det.
Ja, okay.
Två, för mig är det ju liksom pest eller kolera om Juventus eller Fiorentina gynnas av ett domslut. Så att jag har ju liksom...
Men här gynnades ju ingen, nej, utan det är en väldigt bra match att prata om VAR-systemet i och med att båda fick två varsin tight offside bort.
Ja, och jag valde att ta upp det aktualiserat också från vad som hände i England under den här helgen. Dels då med, som jag nämnde, Brentfords kvittering mot Arsenal. Där det alltså verkar vara så, alltså ganska tunga journalister från England och Premier League-bevakningen menar ju på att Lee Mason, huvudansvarig i VAR-rummet på Emirates mellan Arsenal och Brentford, han glömde att dra en linje på en Brentford-spelare då i samband med den här kvitteringen. Jag missar den.
Ja, men lite som Argentina Saudi när Lautaro Martinez gör mål och de glömmer.
Exakt. De drar linjen på fel gubbe.
Exakt.
Men här drog de, han glömde bara dra linjen. Men alltså, kanske här, framförallt då tidigare under lördagen.
Vi går ju mot en helt automatisk offside, det ska ju alla känna till. Alltså, så här, nu är det semiautomatiska. Eftersom den då är just semiautomatisk så måste ju någon trycka på avtryckan.
Exakt.
Så att jag menar, det finns ju fortfarande risk att den mänskliga faktorn ställer till det. Men det finns det om vi tar bort hela systemet också. Och det är bara den mänskliga faktorn. Så att det
och då kommer man ju tillbaka till någonstans hela världen, liksom kärnan. Att man har ju lättare att acceptera och gå vidare från ett domarmisstag som
det hade
sker.
Inte jag på den tiden. Alltså när Juventus var liksom en meter offside mot Fiorentina och det målet godkändes. Eller fucking Klose på, nej men helt ärligt, Allianz Arena med semiautomatisk offside. Vi går till final. Ja. Vi kanske vinner det. Ja, men det är liksom där någonstans. Vi kan inte vara helt historielösa. Jag har varit med, jag har varit supporter, jag har haft mycket hjärta mellan 92 från 1992 fram när jag var 13 år fram till idag har jag pratat om domslut med vänner och liksom fellow supportrar. Jag har varit med. Det var lika mycket jidder då. Det är bara det att vi har vänt lite på det och tycker att det är lite äckligt med den semiautomatiska offsiden.
Ja, men, nej, jag tror
det
så här.
Det är samma känslor.
Ja, men, nej, jag tror att det, alltså, det som skett är men ju
hur kan det vara olika känslor?
Fram till att VAR-teknologin klev in i fotbollen så trodde ju nog många, tänker jag, och kände många att det här kan tekniken råda bot på. Vi kan få till en förändring. Varför ska inte rätt bli rätt om vi nu med teknikens hjälp kan få det så? Det var ju narrativet för 10 år sedan och hela vägen fram till dess.
Det är väl målsättningen också?
Absolut, men sen så smög sig tekniken på. Fler och fler förstod att men okej, vi kanske faktiskt måste landa i att, som du är inne på, det är fortfarande någon som ska trycka på knappen. Det är fortfarande domare som ska döma utifrån reprisbilder från olika vinklar i slow motion eller inte och så vidare och så vidare. Men att vi med sådana beslut har svårare att nå någon slags acceptans för att vi med VAR har gått och burit på en förhoppning om att ja, men rätt skulle ju bli rätt med den här tekniken. Jag tar upp det här för att det är inte bara offside utan det som skedde då mellan West Ham och Chelsea det är att Thomas Souček, han räddar ju alltså, nu säger inte jag att det skottet hade gått in, men det hade liksom i alla fall gått på mål. Och i min och väldigt många andras värld så är det en solklar hands. Det skulle ha blivit straff för Chelsea på tilläggstid och således en god möjlighet att lämna det där derbyt med en seger. Och med VAR så lyckas man ändå bomma den handsen. Nej,
men, och så här, jag står inte här som någon VAR-förespråkare. Du går så långt ifrån min upprördhet, kärnan till min upprördhet nu, så att jag måste liksom bromsa det där och ta mig själv i mål. Det vi först pratar om är ju upprördheten. Alltså varför man som supporter blir förbannad. Det är ju i grund och botten för att man känner att man blir rånad på någonting av ett domarteam. Mm. Och jag menar, de känslorna är ju de samma. Det är bara det att vi riktar emot att det finns VAR numera.
Exakt.
Förstår du vad jag menar? Det är fortfarande samma. Om Chelsea hade blivit rånad på det där målet utan VAR, så hade min upprördhet, källan till upprördhet, varit exakt samma. Jag hatar domare. Och jag hatar domare idag också. Med VAR. Det är bara skillnaden är att jag skiter lite i om det är VAR eller om det är ett mänskligt... alltså, i det här fallet var det ju liksom den mänskliga faktorn som låg till. Men det du bygger upp här nu, dit vi ska komma, och där kan vi stanna. Det är ju att rätt skulle ju bli rätt. Mm. Det är det du menar. Och dit har vi inte kommit
än. Tänker, hade vi
och vi kanske aldrig kommit dit.
Hade vi strukit VAR och gått tillbaka till hur det fungerade med domarsystemet för 6 år sedan.
Ja.
Jag vet inte när vi började liksom smygimplementera VAR. Det var väl till VM 2018 det skulle liksom någonstans vara på plats.
Exakt.
Då tror jag att väldigt många hade med vetskapen om hur man känt och tänkt och tyckt under de här 6 åren hade haft lättare att se sitt lag eller bara objektivt följa fotbollsmatcher från läktaren eller från tv-soffan och känna, ja, hellre så här faktiskt. Och idag med någon slags då inom citationstecken facit på hur det har blivit med VAR hade man hade hackat i sig att domarna missar Souceks hands.
Nej, det hade man inte.
På ett annat sätt än vad man gör när man då vet att... Hur många reprisbilder ska ni behöva se för att se att det där ska vara straff?
Men är du supporter till laget som åker på det? Chelsea, Fiorentina, Roma, AIK, Djurgården, Bayern. Det spelar ingen roll. Alltså känslan i sig är fortfarande lika jävla vidrig för det är ju bara ditt lag som åker på något jävla skit.
Jag tror att den hade varit lite mindre vidrig ifall vi hade skrotat VAR och gått tillbaka till hur det var förut. Och så hade alla fått känna, ja men hade man velat ha VAR här nu? Alltså hade man velat ha tillbaka VAR?
Alltså i matcher, i stora matcher, i finaler, i gå vidare till en, alltså från en semifinal. Definitivt. Jag hade gjort om, jag hade skruvat tillbaka tiden och lanserat semiautomatisk VAR i Fiorentinas match mot Bayern München. 100 gånger, det är inte bara den matchen, jag använder den så symboliskt här nu. Men jag tror att folk förstår. I grunden för mig så är det exakt samma jävla känslor. Känslan av att känna sig rånad av ett domarteam. Och jag hatar den.
Jag skulle bara
oavsett om det var eller inte.
Mm. Jag skulle bara vilja, liksom, vi kanske inte landar någonstans, jag vet inte. Jag skulle bara vilja avsluta det här lilla snacket med då den banderoll, eller de två banderollerna som Celtic-supportrarna hissade ut igår, eller i helgen i alla fall, mot St. Mirren. Har du sett dem?
Nej. Jag trodde när du sa banderoll att du skulle gå till Manchester City.
Ja, jag tänkte att jag skulle från den här banderollen gå till nästa banderoll som då är från Etihad. Men det här var då en väldigt, väldigt rolig jag vet inte. Jag tyckte alltså så här, är det inte härligt ibland när det liksom inte finns någon det finns liksom ingen inlindad fyndighet.
Jo.
Det finns ingen,
när det är rakt och tydligt.
Exakt, det är raka.
Julietta
rör.
Är en hora.
Kontexten är då för jag trodde att det fanns
fuck Bremen, där har du igen.
Där har alltså, du.
Tydligt
raka
budskap.
Rör. John Holmström, du vet Bayern Jompa som har suttit i 08 fotboll alla
jag vet.
Han twittrade en gång efter att Elfsborg tror jag hade slagit Bayern. Och Jon Jönsson, hårdnackade mittbacken i Elfsborg, hade liksom varit Jon Jönsson. En ganska grisig spelare som hade vunnit någon typ av furbo-fördel. Då twittrar Jompa bara, Jon Jönsson är ett svin. Raka rör-tweets. Ja. Ja. Hur som helst då, i den här matchen då mellan Celtic och St. Mirren så springer då Douglas Ross på linjen som linjeman.
Okay.
Alltså så här, du behöver verkligen inte skämmas över att du inte vet vem det är.
Nej.
Och då tänkte jag så här, okej, den här linjemannen har i någon tidigare match, i någon cupfinal, eller alltså han har tagit ett felaktigt offside-beslut eller något mot Celtic, och det är därför det här sitter i. Men nej, tydligen så verkar det vara så att Douglas Ross, han är då en framstående politiker i Tory-partiet i Storbritannien.
Och dömer fotboll.
Mm. Exakt. Och han har då fifflat med sin privatekonomi. Han har myglat med skatten och han verkar ha ganska så tvivelaktiga åsikter som då på något sätt har läckt ut. Det här är då kontexten. Han är då parallellt med sitt politiska uppdrag linjeman. Och sprang igår då,
så dumt.
Sprang då på linjen på Celtic Park mellan Celtic och St. Mirren. När då Celtic-supporterna vecklade ut två banderoller. Först VAR decision, colon. Sen kommer nästa banderoll. Douglas Ross is a cunt.
Ja, jag ser den här.
Och den är liksom, de har väntat med den till att de har liksom läget och han springer på den linjen.
Just
så
det.
Att han inte ska kunna.
Nu är det läge. Douglas Ross is a cunt. Ja, det är roligt.
Och så blir det liksom, det
lägger ut den.
Bra uppbyggd stämning när de först kör banderollen VAR decision. Så då börjar alla säga, vad kommer nu då?
Ja.
Sen kommer bara, Douglas Ross is a cunt. Så blir jubel på läktarna. Den tyckte jag var kul, men som du redan fingrade på. Det var en annan banderoll som fångade väldigt mycket uppmärksamhet igår då när Manchester City spelade mot Aston Villa, och banderollen Panic on the Streets of London vecklades ut.
Som är någon fras från en låt.
Mm, det är väl The Smiths, okay. Morrissey, alltså Morrissey-älskarna, de red ju ut.
Tomt i bollen här för mig.
Jag skulle nog kunna liksom säga att Morris är nog den musikaliska referens som har störst spann mellan hur många som inte har en jävla aning om vem Morris är till hur liksom sektliknande liksom dyrkad han är av sina följare eller troende.
Mm.
Skitsamma. Det är väl från The Smiths låt Morris då, Panic on the Streets of London, och det anspelar då på den här Lord Panic, topdog-advokaten som Manchester City anställt för 5 miljoner i veckan, som då ska försvara dem i tvisten mot här Premier League och anklagelserna kring över 100 ekonomiska brott. Vi får väl se vart det där landar, men jag vet inte, vad kände du? Jag känner bara så här, att man vecklar ut en Panic on the Streets of London, som också då är någon typ av passning till liksom, makten i London, men också Londonklubbarna.
Nej, men framförallt så är det ju liksom,
hyllade som ett nyförvärv till
ja,
klubben.
Nej, men framförallt är det väl alla spelare som aldrig har hyllats med banderoller, eller då ställningstagande från supportrar som aldrig har blivit något ställningstagande med banderoller tidigare i historien, vilket jag såg att någon gjorde det på Twitter, tog Kevin De Bruyne som exempel. Han har aldrig fått en banderoll. Det är ingen som drar upp en Kevin De Bruyne två pinnare varje match som man känner igen, trots att han har varit då så länge i klubben och vunnit så mycket för dem. Men en konsult som kommer in för att rädda dem ur en situation som jag misstänker de inte kan bli räddade ur, alltså när de faktiskt har fuskat. Mm. Det räckte gott för att man skulle liksom breda ut en väldigt stor banderoll så, med ett budskap.
Och på det då så rapporterar ju Pavlidis här i sitt headline-svep att de körde ramsan "We're Man City, we'll cheat when we want." Det är också så här.
Det är väl det det har blivit. Alltså, ja. Vi satt ju här med Petter Landén för någon vecka sedan och han skulle liksom inte ha någonting emot att åka ner till...
We cheat when we want. We cheat when we want. We're Man City. We cheat when we want. Alltså det finns något jävla bottenlöst deppigt i den liksom stoltheten. Veckla ut Panic on the Streets of London och köra "Vi fuskar när fan vi vill." Mm.
Nej, men då har de då gått från, vad var det Petter Landén kallade dem för? Gang, någonting som liksom förde mina tankar tillbaka till 80-talet, 70-talet. The gang av vad det nu var.
Vi landade väl typ, alltså du menar gamla City?
Ja, men han, eller? När han pratade om det Manchester City som han lärde sig att älska.
Main Road City.
Ja, Gang of Main Road. Ja. Någonting sånt. Kallade han det för. Skitsamma. Det förde i alla fall, jag kastade tillbaka till 80-90-tal. Mm. Och det var ett bra uttryck. Alltså, man kommer så långt ifrån det. Ja. Och som vi diskuterade också. Alltså, de kidsen som växer upp idag skiter ju lite i, de flesta i alla fall, skiter ju i var pengarna kommer ifrån, bara man vinner titlar, bara man får se de stora spelarna i sitt lag. Och det är ju den moderna fotbollen, och det är den som tar mark.
Jo, men jag tycker också att det är något slags paradigmskifte här.
Och när banderollen kommer och "We cheat when we want" sjungs, ja, men då är det på något sätt bekräftat att vi är här, och det här gamla Main Road-gänget som Petter Landén pratar om, som han gärna vill vara en del av, och han skiter i om det är League One han spelar i, utan snarare tvärtom kanske. Känner han att han vill spela i League One för att få tillbaka det där, in med Oasis som ägare, och så kan vi, ja, får vi se vad som händer.
Ja, men det är det här jag menar. Att, alltså...
jag förstår att det finns fler Manchester City-supportrar som är som Petter Landén, och att det inte var någon posering från den sidan utan det var äkta. Men det kommer inte finnas många kvar.
Nej, och med paradigmskiftet så menar jag att tänk ifall, alltså det som aldrig varit i fallet Juventus och resten av Italien, det är ju att alla andra hackar på Juventus och liksom menar på att det finns liksom oegentligheter bakom framgångarna. Så kan man använda liksom Calciopoli hur mycket man vill att liksom leda det i bevisning. Men det som aldrig varit, rätta mig om jag har fel, det är ju att Juventus-supporterna själva ställer upp på samma typ av sanning och liksom sjunger ramser om att jo, vi har minsann fuskat oss till ligatitlar, och vi har minsann mutat och köpt domare och satt någon slags liksom så här, ha, fuck it, stolthet i det. Alltså, den distinktionen blir ju så jävla avgörande, tycker jag, för vart någonstans vi är i den moderna fotbollen.
Ja.
Om det på riktigt finns liksom supporterskaror som ställer sig bakom att så här, alltså vi fuskar väl när vi vill.
Mm.
Stoppa oss då. Vi har Lord Panic som för 5 miljoner i veckan kommer se till så att vi inte blir dömda.
Ja, men supporter ska ju såklart stå bakom tröjan och klubbemblemet och har gjort så genom alla tider. Jag menar, det har varit hur många skandaler då i Italien. Det finns Juventus titlar som har blivit fråntagna dem och folk som inte godkänner Calciopoli-domarna än idag. Men ja, så här, där finns det ju en komplexitet i det hela som man ändå till... på ett sätt så här, jag kan förstå, för de är supportrar och det var faktiskt många andra lag som fuskade också, och de kommer inte köpa att vi säger att ni ledde hela Calciopoli, det var ni som byggde systemet. Det går inte de med på, och det är vad det är.
Och det är ju någonting annat.
Och det är inte bara för att jag är supporter till dem, men när de blev straffade, blev av med allt ner till bollnät i början av 2000-talet, då hade Cechegori, Vittorio Cechegori, viktigt att säga sonens namn, visat sig på stadens torg, så hade man ju typ eldat upp honom. Man hade ju typ tänkt honom på Piazza Signoria. För att han hade förstört för klubben. Han hade fifflat och förstört och sett till så att man blev neddegraderad i Serie C2. Alltså, det kommer aldrig, det känns inte som att det kommer hända igen riktigt. Att supportrar hänger fuskande klubbchefer och styrelser.
Nej, och jag förstår till 100% komplexiteten i situationer som uppstått när ett lag de facto har vunnit en titel ute på plan. Jag fattar att Juventus-supportrar eller Zlatan eller vem det nu är räknar. Jo, men alltså, vi spelare, vi hade inte fuskat. Vi vann de där titlarna ute på plan mot motståndarna. Vi var ett bättre fotbollslag. Graham Potters Östersund, de tog sig inte till en svenska cupentitel eller ut i Europa League för att Kindberg hade upptaxerat någon jävla barack. Nej. De tog sig dit för att de på planen var ett jättebra fotbollslag.
Men det laget hade aldrig ställts på den fotbollsplanen och varit det fantastiska laget om det inte hade fifflat.
Precis, så jag förstår komplexiteten att man kan stå på olika fötter, och att jag förstår att man som supporter i det är lite kluven. Men det jag aldrig i alla fall har upplevt, det är att man nu har tagit steget över till att omfamna fusket och hylla det med ramser och i förlängningen banderoller. Att, alltså, förstår du, liksom, glastaket vi nu är igenom. Att nu är det inte ens liksom, nu är det inte ens längre tudelat. Nu är det inte ens längre att så här, man som supporter någonstans försvarar titlarna och det man har gjort sportsligt, och att det här är en eller några få individers verk, men att man liksom i alla fall inte har klappat sig för bröstet och applåderat myglet. Mm. Där är vi ju nu, och det är fy fan, det är så jävla mörkt.
Mm. Nej, men jag håller såklart med, och jag tror att alla som lyssnar på det här också håller med. Toto Balotto är sponsrade av Telia. Och vi vill passa på att berätta att när slutspelet nu drar igång av Champions League och Premier League är tillbaka hos Telia igen, ja, då kan man verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. På ett ställe, tänker ni? Jo då. Telia Play heter det stället. I appen kan du nämligen streama alla matcher som jag nämnde ovan, live eller i efterhand. Och förutom alla sportsändningar och all fotboll som du kan se på Telia Play, så kan du såklart se alla filmer och serier också som finns hos Viaplay, C-more och Telia. Man kan lägga till HBO Max, och jag vet att det är många som lyssnar på det här som gärna följer serierna som finns på HBO Max. Så det här är verkligen ett totalupplägg. Är nu detta allt i det här totalpaketet? Nej, man får numera också alla allsvenska matcher från Discovery Plus. Ja, men ni har ju. Och ni tänker att detta kostar skjortan. Det är över 1000 spänn. Nej då. 749 kronor i månaden. Man sparar alltså över 500 spänn per månad jämfört med att köpa alla de här tjänsterna separat. Så det är bara att köra. Telia, stort tack för att ni samlar allt på ett ställe och kommer med det här kanonpriset. Ciao. Vi är så oerhört glada över att vara sponsrade av Burger King. I synnerhet nu när de har tagit fram två stycken så otroliga smakkombinationer i laguppställningen. Nämligen nya Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale. Snacka om att inleda börjaråret 2023 urstarkt. De här två håll käften-burgarna finns dock bara på menyn under en begränsad tid, så missa inte det här. Precis som Burger Kings paroll alltid gjort gällande, nämligen Have it your way, så väljer du själv om du vill gå på kött eller kycklingspåret. Men jag känner att det är chili-majon som blir lite grejen här. Jag tänker på giftermålet mellan en grillad hamburgare och en perfekt avvägd chili-majon. Men det är klart att det vattnas i munnen när jag pratar om det. Jag gör nog fan så att jag dammar iväg till Burger King direkt efter avsnittet, och så sätter jag tänderna i minst en av Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale. Och ni kan faktiskt inte göra någonting åt det. Eller ja, ni kan ju också gå och göra det. Så det är väl bra tanke. Vi säger stort tack till Burger King för att ni är med och förgyller Toto Balotto.
Om vi ska fokusera lite på det fotbollsmässiga då.
Yes.
Från det som togs upp här i svepet. Har du blivit något klokare kring Zlatans situationen?
Nej, verkligen inte.
Rapportering.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En från italiensk media efteråt.
Inte redo än.
Okej. Okay. Mm. Känns det,
var inte rätt match.
Känns det mer i din mage som att det finns en logik i det här? Alltså,
ja, alltså
det började ju bubbla upp där och du tog upp det
logiken
kanske ska han lägga av här.
Ja, exakt. Det var italienska Twitterkonton och supportrar som hade uppmärksammat att kurvan hade liksom kraftsamlat och att man... likt väldigt sällan sådär uppmanar folk att komma för ikväll blir det körning. Det visade sig bara vara liksom att nu vänder vi på det här tillsammans, men då var det folk som spekulerade i att ja, men skulle det här kunna vara på grund av det här, och så liksom sprang runt. Det var ju, vilket riktigt också bullshit, vilket jag skrev också att det förmodligen var. Så att men jag tror att jag tror inte att det är konstigare. Det är liksom inte mer UFO över den här situationen än att Zlatan inte är redo och kommer kanske inte vara mer redo än att spela några minuter här och där under den här säsongen, och därför tar man inte med han i Champions League, för det går inte att räkna med han. Det går inte att räkna med det här skadade knät och att det här på något sätt då blir slutsäsongen. Sen exakt vad som blir sista matchen och hur många minuter fotbollen kommer spela från nu och in till maj, det får vi helt enkelt se. Det kan bara Zlatans knä svara på, så att säga.
Men det man kan räkna med, det är ju att han gör skillnad i matchtruppen även fast han inte spelar fotboll. Ja, det har de ju predikat hela vägen sedan han kom tillbaka från USA till Milan. Mm. Och när det nu är så att han är tillbaka i matchtruppen, jag säger inte att Zlatan vann den här matchen åt Milan, absolut inte. Men efter en dryg månad utan en seger och en kräftgång resultatmässigt så fanns han med i matchtruppen. Milan vann igen och man pratar återigen om att han gör sån jävla stor skillnad i omklädningsrummet, från bänken.
Men sånt där är så jävla svårt närvaro att värdera när man inte har varit där själv och kan vittna om precis vad det är han gör. Det enda man har liksom tillskansat sig är ju just vittnesuppgifterna då, från spelare och från ledare. Pioli, Leao, Olivier Giroud, alltså alla har ju varit ute och liksom hyllat hans närvaro bara för truppen och hur stor betydelse han har, vilken kravställning Zlatan har på träning. Och nu tränar jag ju med gruppen, och då kan jag tänka mig att då att man, om man tar då Leao som ett bra exempel, taggar till lite extra och faktiskt inte, jag ska inte säga vågar, men det är ändå åt det hållet, gör en 80% i träning, utan det är 100% i precis varenda moment, så som Zlatan har spelat sin fotboll, och det är ledstjärnan för Milan. Det var ledstjärnan som gjorde att de tog de där sista poängen som ledde hela vägen till en scudetto. Det kan vara ledstjärnan som gör att Milan går till Champions League i år, kanske till och med vinner mot Spurs. Så att nu är inte han med där, men han är med på träningar, han är presenter på ett helt annat sätt i alla fall idag än man har varit under hela säsongen. Men hur kommer slutet att bli? För jag har jävligt svårt att se att han skriver ytterligare ett år. Det skulle ju vara någon slags här avslutning på säsongen där han gör 70 minuter varenda match och känner sig stekhet i maj. Och inte kan sluta. Ja, men då fortsätter han väl. Men det är väldigt långt dit idag.
Ja, absolut. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt märkligt när han då snackas upp som en sån stor skillnad i Milan, även fast han inte spelar, bara han är med i matchtruppen. Men så väljer man att diskvalificera honom från att vara med i matchtruppen i Champions League. Nej, det är tre veckor till returen mot Tottenham, och givet skadorna och bortfallen som finns i Spurs så ger jag Milan absolut helt okej möjligheter att faktiskt avancera. Då är vi inne i slutet på april till de, alltså, returen av kvartsfinalerna. Att Zlatan på 2 månader skulle kunna gå från att
Zlatan har suttit på en cykel, han har varit på gymmet. Jag tror att den stora skillnaden nu är att han är närvarande och faktiskt med på träningarna. Mm. Snarare än att han är med i matchtruppen. Utan jag tror att det är helheten med Zlatan, så att säga, tillbaka som gör den stora skillnaden.
Ja, sett till de få uppvärmningsbilder man fick. Ja. Så kändes det som, det är långt. Ja. Det är långt ett inhopp här.
Tyckte även när han gick ur bilen. Ja, när han kom
det
till,
ja,
exakt. Alltså, det var nästan starkast. Sen så är det så jävla Zlatan att, ja, men så här, Helena, skjutsar du mig till San Siro?
Det såg ut som att han hade övningskört med Helena.
Givetvis då sätter han sig inte på passagerarsidan, utan han kör bilen dit och sen så kör hon bilen hem. Men jag tyckte bara det var väldigt mycket Zlatan. Mm. Men det ska göras en resa även om han ska med till London och så vidare. Men inför förberedelser, sista träningen, och liksom refinitoran, allt det där. Där är ju Zlatan med alldeles oavsett. Och jag tror att det är helheten som gör den stora skillnaden, inte om han är med symboliskt i matchtruppen eller sitter på bänken, för att någonstans kommer han ju sitta nära laget.
Vi kan väl utgå från att Stefano Pioli får frågor kring detta under eftermiddagens, kvällens presskonferens då, inför Tottenham-matchen imorgon. Någonting vi såklart följer upp i Champions League-studion som alltså är tillbaka imorgon 20.00, slår vi upp portarna. Då är det ju också givetvis väldigt mycket fokus på PSG-Bayern, där PSG ser ut att vackla ganska rejält i sin uppladdning här inför åttondelen mot Bayern.
Ja. Jag tror att detta är en vecka. Om man inte har skaffat ett C-more-abonnemang än, så kanske, ja, men starkast någonsin så är pushen där att skaffa ett C-more-abonnemang, med tanke på att Svenska Kuppen, med tanke på att den svenska fotbollen kommer tillbaka och den gör det på C-more, men också då med Champions Leagues åttondelsfinaler.
Exakt.
Så att,
och med det där C-more-abonnemanget så får man ju sen Allsvenskan från Discovery Plus genom sitt C-more-abonnemang.
Exakt.
Så att, det drar igång.
Folk fattar liksom att vill man hänga med i bollen, oavsett om det är den internationella eller den svenska.
Skaffa ett sånt, ni kommer inte ångra er. Tillbaka till fotbollen som spelats då. Vilka matcher gjorde starkast avtryck på dig från lördag söndag?
Du tog ju upp Manchester Uniteds seger. Alltså, när man har kommit till den punkten att man spelar ganska dåligt men man vinner ändå, då tycker jag man har kommit ganska långt som tränare. Och Ten Hag har inte, det känns som att Ten Hag har varit där ganska länge, men det är ju hans första säsong i Premier League. Mm. Alltså minst Klopp, så här stora tränare som gör sina första. Det är inte bara spelare som behöver oftast en uppstartsträcka, utan även tränare behöver ju det och liksom ska sätta det nya spelsystemet. Men jag tycker det har sett bra ut för Ten Hag under en tid. Nu såg det lite sämre ut, men man lyckas vinna ändå, och det tycker jag är en styrka.
Ja, men framförallt så ställer han ju ut en startelva som många ifrågasätter. Oj, Harry Maguire, varför ska han in? Varför spelade Lisandro Martinez och Rafael Varane mot Nottingham ifall de behövde vila? Lisandro Martinez får inte spela mot United på torsdag. Varför sitter han på bänken från start? Alltså, så här,
han lyckas ändå.
Wout Weghorst har absolut inte övertygat hittills. Varför alltså, det var många frågetecken.
Wouten, han stärkte sina aktier. Inte. För mig gjorde han det.
Ja,
han har boll inne som blir borten för offside. Han gör mycket bra grejer, felvänd. Räkna inte bort Wouten. Han kommer bli nyttig för Manchester United.
Ja, men jag håller helt med dig. Att, ännu fler trutar med den här segern via den startelvan med byten han gör. Garnacho kom, alltså,
nästa gång är det 0-0 och Wouten kommer in och sätter 1-0. Och det är spiken i kistan. Där sätter liksom United andra, tredje platsen matematiskt, och de går till Champions League. Så han kommer bli nyttig, säger jag bara.
Mm. Alltså, jag tittar inte ens neråt i tabellen vad gäller Manchester Uniteds Champions League-jakt.
Du kollar på titlar.
Ja, men jag skulle snarare säga, med tanke då på att Arsenal tappade poäng igen, nu möts de här i övermorgon och ska ta poäng av varandra, att Manchester United, de känner nog att vi inte är bortkopplade helt och hållet än.
Nej.
Jag tror nog att för Manchester Uniteds Manchester Uniteds möjlighet att sent om sidor blanda sig in i titelstriden, då behöver nog inte ett uttåg mot Barca här i Europa League vara fel. För att man liksom parallellt med allt detta ska ha en ligacupfinal om 2 veckor, att man ska liksom ånga på i FA-cupen. Jag tror att det är en uppgift för mycket.
Ja.
För det räcker med, alltså kolla bara igår, det räcker med att mittbacksparet och Casemiro saknas, så sitter man helt plötsligt och kliar sig i huvudet och känner, det här laget, är det så jävla bra? Och de är ju faktiskt det sämre laget på banan mot ett lag som Leeds i 70-75 minuter. Sen tycker inte jag att man vinner orättvist eller oförtjänt. Alltså, man håller en nolla och man är effektiva framåt. Man har en spelare i superslag i form av Marcus Rashford. Det räcker. Jag tycker faktiskt Jonas Olsson sa det jävligt bra igår i studion, att Manchester United har ju de senaste åren, kanske egentligen sen Sir Alex försvann, de har ju liksom omgett sig med andra typer av kritiska ögon. Man tittar på Manchester United med andra ögon än väldigt många andra lag. Man bedömer dem utifrån olika måttstockar, andra måttstockar. Man är, alltså, så här, man kan inte när det kommer till Manchester United applådera en svag insats som ger 3 poäng. Utan då ska man liksom fokusera på det som har varit dåligt eller det som går att ifrågasätta, att det här är inte bra nog.
Men då vänder vi Toto Balotto på det och säger tvärtom, det här inte kanske, för att vara motvalls, utan för att jag verkligen starkt tycker det att detta var ytterligare
det här var Uniteds
en
absolut boss
som,
bästa
som
seger.
United klarade av liksom, och tog, som tog dem vidare mot nästa bana.
Det här var Uniteds bästa seger hittills den här säsongen. Så kan alla säga vad de vill, men det var det. Och nu så ska
de 2-0, även om det såg dåligt ut.
Nu ska de ut mot Barca, bästa som kan ske.
Ja.
Det är i alla fall vad jag
intressant
tror.
Intressant med Barcelona förresten. Så jag hörde hur du pratade om Lewandowski. Jag har också sett de tendenserna att man har pratat om honom som så här, men han är bra i spelet i Barca. Du behöver inte alltid räkna med att han gör mål. Och sen var jag tvungen att kika in på hans statistik. Vad han gjort 7-8 baljer i La Liga i år? Och ligger liksom någonstans. Alltså han har ändå gjort 15 plus 5. Alltså 15 mål och 5 assist. Han är en av Europas bästa målskyttar. Men det känns som att så här, han är bra i spel i alla fall. Men han gör inte så jävla många mål.
Nej, så bra i spelet brukar ju vara ett kort att spela ut gentemot en anfallare som har måltorka.
Exakt.
Och man vill liksom så här, men vi ska inte döma ut den här anfallaren för där, mycket. Ja. Men i Lewandowskis fall, alltså visst, han har inte öst in mål mot slutet på samma sätt som han inledde den här säsongen på.
Nej,
ska vi komma ihåg att han också har avtjänat en 3 matcher lång avstängning i La Liga. Men på det så är det ju faktiskt så att alltså, han är i toppen av skytteligan. Han
är i toppen av skytteligan, han har avgjort skytteligan i La Liga.
Alltså, den går trögt.
Alltså
Joselu.
Han är alltså två espanjol. Espanjol. Jo. Joselu. Espanjol. Tvåa på 11. Okej då, Lewandowski har gjort 14. 14 plus 5. Men sen är det Iago Aspas i Celta Vigo på 9. Men Benzema kommer inte nå fram. Ja, men det är Moriki, gamla Lazio-sopan.
Morici. Han är ändå,
ja, men i Italien som Moriki, det är där jag är, min italienska tvn. Han har gjort 8. Ni hör ju, han har vunnit skytteligan.
Ja, men alltså, jag tycker verkligen att det är på sin plats att understryka hur bra Lewandowski är i spelet.
Ja, för det kan du ju göra, men det fanns ändå en ton av att det inte riktigt har stämt i målskyttet i år.
Nej, det var,
eller den här säsongen.
Det var mer ett konstaterande att han gjorde inte mål. Men han är så bra i spelet så att man vill gråta.
Ja. Alltså, jag förstår det, men jag tror att många är med på det. Om man ser hans liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senaste matcher, så har han gjort 1, 2, 3, 4, 5 mål. Helt okej.
Okay. Ja, det var ingen kritik gentemot hans målskytte.
Nej.
Utan det var en hyllning av hans deltagande i spelet och på nivån han agerar i. Otroligt bra Barcelona. Vi ska väl bara liksom för alla madridistas där ute bara väga upp det med att Real Madrid har ju den här helgen varit iväg och spelat klubblags-VM. Man vann såklart finalen precis som det europeiska laget alltid gör. Det blev väl 5-3 mot Al-Hilal. Vinicius Junior och Fede Valverde, stora segerorganisatörer med 2 mål vardera, tror jag.
Och sydamerikanerna som alltid brukar gå till den här finalen, ett av lagen i alla fall, och gör en stor sak. Det är ju jävligt stort borta i Sydamerika också, har jag förstått, det här med klubblags-VM. Alltså Europa skiter vi i det. Jag visste knappt att finalen har spelats. ändå lyckades sumpa det i en semifinal mot Al Hilal. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vilket lag det var. Var det något i Flamengo eller något?
Ja, exakt. Mm. Alltså, ja. Nej, men precis. Mm. De sydamerikanska mästarna. Ja. Men det lär väl bli ändring på det, i och med att FIFA ska få till alltså, klubblags-VM över en månad med 32 lag, va? Om bara några år. Så att, då kommer du inte kunna missa klubblags-VM. Men jag skulle bara säga det, du kanske kommer ihåg Ancelottis
bevingade ord från... medvetet kunna inte titta.
Exakt. Ja. Nej, men Ancelotti sa ju i början av säsongen att jag lovar er att Federer Valverde kommer göra 10 mål minst den här säsongen. Annars så säger jag upp mig som Real Madrid-tränare. Ändå alltså, så här, att sticka ut hakan får man ju ändå ge det till Don Carlo att han gör där. Nu gör då Valverde sitt 10:e mål och vi är bara i början av februari. På tal om Ancelotti så kom det ju också uppgifter om att han ska ha tackat ja till Brasilien-gigget från och med i sommar. Lär ju bli en spännande följetong om nu Real Madrid-jobbet är up for grabs.
Ska han vinna ett VM? Ancelotti? Mm.
Då, 26.
Ja, 26. Då får vi nästan liksom fastslå det vi har varit inne och petat på några gånger. Att han är en, i ett historiskt perspektiv när vi pratar om de största tränarna i världen ändå då spika fast sig någonstans bland numero uno, dos, tres.
Ja, men då har han vunnit gubbarna. De 5 stora ligorna i Europa. Han har vunnit Champions League med olika klubbar över, alltså han tar sin första Champions League-titel 2003. Och han vinner med Real Madrid 22. Alltså han vinner Champions League med nästan 20 års mellanrum. Han har alltså vunnit de 5 stora ligorna. Skulle han på det lösa ett VM-guld också som förbundskapten? Ja. Då är det svårt att stå och vifta med.
Jo, men hur mycket har han förändrat fotbollen?
Exakt.
Han har väl bara tagit en master i det fotboll handlar om.
Att vinna.
Exakt. Vad den Erik Niva säger.
Ja, exakt.
Det vill jag bara få med från Real Madrid-håll här. Alltså ännu en titel för Carlo Ancelotti, men att det eventuellt då blir en ganska spekulativ Real Madrid-vår när det kommer till vem som ska ta över dem. Det finns en del intressanta namn på waiting-listen. Mm.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret: du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då erbjuder Circle K dig deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Rasmus Höjlund. Det var väl många som fick upp ögonen för honom för första gången kanske här i lördags.
Mm. Ja, men jag följde övergången när han kom, för jag tyckte han hade en intressant bakgrund. Gått som ungdomsspelare då till Sturm Graz, men blev seniorspelare där direkt och gjorde mål i den österrikiska ligan. Nu är ju den österrikiska ligan det den är. Men han gick inte till Liefering Salzburg, utan han gick till Sturm Graz. Så ganska bortglömd då för de stora jättarna ute i Europa var han. Och det blev liksom en flytt, och en trampolinflytt får vi kalla den för nu, till Atalanta.
Men tyckte det var kul när Sevoš Falaj i Fotbollslördag Europa sa att Atalanta tar honom för bara... Hela,
är han inte Sia nu, utan han är Sevoš Falaj. Ja, han får gärna vara det för dig, det är okej.
Okay. Ja, nej, men ändå bara konstaterat att Atalanta tog honom för bara 17 miljoner euro från Sturm Graz. Mm. Alltså, det är också där på tal om den moderna fotbollen, att vi är nu i en tid där man sätter bara framför
Atalanta
17 miljoner euro.
När, ja, ung spelare.
När man köper liksom en dansk som ingen typ vet vem det är från ett österrikiskt lag.
Sartori som har varit i Atalanta länge och byggde upp Kiev och förut. Alltså sportchefen är ju en av de absolut största. Borde skrivas böcker om honom också. Men då började jag i alla fall kolla på lite klipp. Och liksom det första som man lägger märke till är hans längd. Alltså att han är typ så här, ja men 1,92 någonstans där, så en stor anfallare. Vänsterfotad. Alltså så här, dit kommer man ganska fort. Men sen när man börjar kolla på honom så ser man att han rör sig som en 1,80 centimeter snabb anfallare. Så kvick och liksom, samtidigt som han är kraftfull. Om man ska jämföra en annan stor, snabb, kraftfull anfallare, Haaland. Så skiljer de sig åt att han ser inte lika stor ut på planen. Utan han har inte liksom auran att vara helt ostoppbar när han kommer som ett ånglok.
Han är otroligt mobil och
ja, men mobil och smidig och rörlig. Och har ju lärt sig så otroligt mycket på den här tiden i Atalanta. För det har liksom inte varit start från början. Utan då var det ju Muriel och då var Zapata de här. Och liksom hela tiden bara lärt sig av Gasperini. Och sen så slagits in i den här elvan, och de senaste 2 månaderna så har han ju fått total utväxling. Också lärt sig att bli furbo. Jag vet inte om du har tänkt på det när han spelar felvänd, att han lägger sig ner som Luca Toni och
men han har mycket kvar att lära där.
För ja, men det är klart att han har. Alltså, det ska han ju ha också. Ja. 0-3 ändå. Fyller 20 år och spelar på den positionen som kräver mycket erfarenhet. Alltså det där lär du dig när du är 27-28 normalt sett. Mm. Så att jag menar att han redan har kommit långt.
Han gör ju en otroligt bra match mot Lazio. Han slår spiken i kistan med 2-0-målet. Men det är ju hans aktion i samband med omställningen från en Lazio-hörna i början av den andra halvleken som verkligen sticker ut för mig.
Men såklart.
Har ni inte sett det så måste ni se den 80-meters rush han tar. Där han... Ja, men där han alltså bara sticker från eget straffområde, sätter högsta fart, tar emot en boll. Då har han, skulle jag säga, 8 meter fram till Hysaj. Där han bara liksom petar bollen i djupet med rätt längd så att Provedel inte kan komma ut och bara liksom avstyra allting. Men han käkar de där 80 metrarna på Hysaj på en sekund. Luis Alberto flyger bara, han försvinner bara som en vante. Alltså det var som ett jävla... godståg. Ett danskt godståg.
Ja. Så jävla synd att de har missat avslutet sen.
Vilket faktiskt är ganska dåligt. Alltså, det är inte så att...
dåligt.
Jo, det är faktiskt ganska dåligt.
Ja, okay.
Det är faktiskt ganska dåligt.
Ja.
Men den ruschen, alltså precis på samma sätt som att jag omvärderade Viktor Gyökeres. Absolut inte från någon slags här medioker championship-gubbe.
Vet du hur han hade kunnat bli odödlig? Ribba in i det där läget. Ja. Sträckt vrist.
Ja, bara liksom...
Alltså då hade han, nu har jag ju liksom hypat honom sen augusti-september, men då hade jag bara lagt mig platt. Nu när dessutom Haaland ska gå sönder och få ont i låren precis som under Dortmund-tiden och kanske bara har 2-3 år kvar på sin fotbollskarriär, ja då kanske City och de här lagen ska börja kika på Höjlund. Ja. Ja, men jag är helt övertygad om att alla de stora klubbarna i sommar kommer försöka knyta till sig honom.
Och jag tror inte att Kasper Jonman mår sådär jättedåligt när han ser Rasmus Höjlunds utveckling från då i höstas till nu när EM-kvalet ska liksom dra igång. För vad var det Danmark saknade under VM?
Exakt.
Det var ju en spjutspets som... Nej, det var inte Jordman.
Han var inte på plats.
Du kanske pratade om Lecces Mårten Jordman.
Ja,
som, han är fan
inte
dålig. Fölkeling
Persson
alltså.
Också får minuter efter minuter.
Där är lite koll. Annan typ av inhopp.
Jo. Det är inte riktigt samma.
Nej, det var verkligen inte riktigt typ
impact,
samma
så att säga.
Inhopp. Men Rasmus Højlund som
han gör ju sällan ett mål
som i Danmark när EM-kvalet drar igång.
Alltså nu pratar vi om den aktionen, men han gör ju sen ett mål som jag tycker också i det lilla är imponerande. Jag vet att ni liksom klippte ut och gjorde en grej av det i studion, men jag kan liksom förmedla det till de som missade det. Han håller sig, han liksom störtar mot första stolpen, liksom störtar mot mål, bollen på vänster sida, inspelet kommer och han håller sig precis, stanna till liksom en mikrosekund så att han inte blir offside. Och sen så kan han bara, liksom bara kasta sig på bollen så att säga, så att den går in. Ja, och det är också där, en timing som är otroligt.
Timing, men framförallt kanske en speluppfattning som vi inte rabblade upp då som en av alla hans
det
stora starka egenskaper.
Det har han också.
Ja, han har fan allt. Han har hela paketet.
Ja.
Rasmus Højlund. Onsdag, Arsenal Manchester City. Innan vi stänger ner butiken så tänker jag bara, jag vill fråga dig om du är på samma skeptiska spår här som jag när det kommer till Gunners. Jag ställde ju några frågor i svepet. Är det en frossa? Är det stolpe ut?
Nej, men de eller måste är det ju också, liksom... nej, men jag kan väl säga att det är ingen frossa, men det är kanske en lite sämre period. Alltså, så man kommer inte komma tillbaka och vara precis lika bra som man har varit under hela den här säsongen. Men att man just nu kanske har då en liten svacka. Och den kommer tyvärr då när den här matchen ska spelas mot City. Men det återstår att se om det var liksom en svacka som varade någon match hit och dit. Jag ser ju inte samma mönster som du ser med Spurs. Någonting som har pågått under lång tid som måste börja betalas. Eller man pratar om Milan och deras XG förra säsongen. Och hur kan de liksom med det spelet och så liksom låg siffra på XG ändå vinna matcher.
Eller att Juventus nollor i en evighet till slut skulle börja liksom...
Exakt. Börja trilla in mål där. Alltså med statistikens logik på något sätt kan man se något. Det tycker jag inte.
Nej.
Det har jag inte sett med Arsenal. Därför skulle det här kunna vara en dålig match. Och jag håller fortfarande som mina Premier League-vinnare.
Ja, fast alltså, jag vill bara understryka det du är inne på. Jag har inte heller sett det här komma. Jag tycker att den här dippen är jävligt ologisk. För man gör kanske en av sina absolut bästa...
Hur många
matcher
är det, skulle du säga, den här dippen består?
Nej, men det är det här som är så konstigt. Man gör en av sina absolut bästa matcher för säsongen, där man liksom spelar på toppen av sin förmåga mot Manchester United i slutet av januari. Sen så är det då en FA Cup-match borta mot Manchester City. Man roterar mer i laget än vad Pep gör i sitt City. Man förlorar med 1-0. Jag tycker man liksom, man har ingenting att be om ursäkt för där. Och vad gäller samma logik som den kring Manchester United, så tycker jag också att det där FA Cup-uttåget sett till deras chanser att vinna Premier League-titeln bara nog var bra. Men efter det så åker man alltså till Goodison Park och står inte att känna igen mot Everton. Jag tycker att det är värt att påminna om att Everton får liksom en effekt som Valencia inte fick på att skicka Gennaro Gattuso, för där är problemet inte tränaren. I det här fallet, ja, men att bli av med Frank Lampard, in med Sean Dyche som får några dagar på sig att bara då liksom, nu ska vi försvara det här jävla V-et runt boxen som man alltid pratar om. Back to basic, fasta situationer, vi springer tills vi stupar, det här kommer bli jävligt tufft. Att förlora en sån match, det är väl en sak, men Arsenal där och då, alltså det var ju en insats som inte på något sätt påminde om den liksom systematik som präglat Arsenals väldigt, väldigt framgångsrika säsong hittills. Således så trodde jag att okej, nu ska de studsa tillbaka mot Brentford och visa här att det där var en engångsföreteelse. Det här är liksom Arsenal som nu tar sats mot återstoden av säsongen. Man har dessutom inga skador på några spelare som går att liksom hänvisa till att sen den där United-matchen så har vi fått 2 eller 3 bortfall. Det är inga avstängningar, utan det är snarare bara att liksom, vi har stärkt upp det centrala mittfältet, vi har dessutom fått in Trossard. Men att då göra den matchen mot Brentford som man gör, alltså, man är riktigt dålig tycker jag. Man förtjänar knappt den där poängen man tar. Och att följa upp Everton-matchen med den Brentford-insatsen när nu City kommer på besök, illavarslande. För att jag såg inte det här komma för Arsenal. Vilket gör att jag då landade i att så här, det är nog en klassisk frossa vi har att göra med.
Okej, ja, vi får se. Jag tror det är snarare lilla svackan. Det är ändå definitionsskillnad här på svacka och frossa, eller hur? Alltså frossan är det är guldfrossa, det är titelfrossa. Då är man ju på väg att liksom tappa det. Jag tror inte det, även om det är inte jättemånga poäng, så får vi inte glömma bort, de kommer på samma, kommer stå på samma med en match fortfarande mindre spelad än City. Så att det är få poäng och det är långt kvar på säsongen. Det är öppet såklart, men nej.
Jo, men alltså, vinner City på onsdag, då är det tre raka torsk i det här läget.
Ja, men okej då, så här, jag avvaktar
nej,
till
torsdag.
Det är
inte tre raka torsk, men det är en poäng av nio.
Ja. Jag avvaktar City-matchen och sen så kanske jag hoppar på din båt. Det kan vara så.
Ja.
Vi får se.
Och ibland, jag kan uppskatta
lite
att du liksom, det påminner mig om det där klassiska spelpodden-avsnittet du och Olen gjorde. 35 minuter, inte ett spel. Inte en spelsekundation.
Alltså. Jag och
att du är restriktiv. Alltså, så här, det hedrar dig att du i det här läget säger, ja, men jag tror att vi ska avvakta Manchester City-matchen.
Ja.
Det kan ju tyckas vara lite så här, ja, men vad modigt att invänta facit.
Ja.
Det är alltid lätt att liksom, med facit i hand komma med analysen. Och då, för att förklara för lyssnare som inte fattar vad jag menar om. Thomas gjorde en gång spelpodden med Daniel Olenklint. Och ett avsnitt var
uppskattad
då...
Uppskattad podd alltså.
Ja.
Sen du lyssnade?
Ja, absolut. Så det var ju något avsnitt då som var, jag tror att det var 33 minuter långt.
Jävla wise guy att göra så.
33 minuter långt spelpodden avsnitt. Inte en spelrekommendation. Båda var bara...
Jaha, Ola drar stora ut. Jag bara, vad blir det för spel här då? Är det minus 0,75 i sin handicap vi landar i? Nej, jag väljer att avstå faktiskt. Jag tycker priset är lite för lågt fortfarande. Men för alla som älskar spelpodden, Gusten, om vi ska prata lite spel. För övrigt sitter vi på 2-1 i trippen borta på snabbare.com. Det väller in folk där som vill haka på. Då kan jag ju också säga det att det kommer en massa CL-specialer måndag kväll. Och då har vi då blickat på hela Champions League och så här framåt. Det är dubblar och tripplar, lite enkelspel och så vidare. Så håll koll där. Det är bara att gå in på snabbare.com. Gå in under betting så hittar ni liksom våran bild där. Från Toto Balotta där vi har våra spel samlade med specialer och Toto-trippel. Ikväll ska Liverpool göra jobbet för Everton. Då sätter vi vår första Toto-trippel i så fall av två möjliga borta på snabbare. Men... för alla som tyckte spelpodden var kul så kommer jag ju lansera Toto Live på lördagar 10-13 nu på lördag. Så det kan man ju kika på YouTube och så vidare, Twitch och allt möjligt live. Men kul där är att jag och Olen Klint gör då comeback tillsammans med varandra och surrar lite spel.
Mm.
Så att det har jag liksom saknat under en lång tid att prata spel med Olen. Det får mig alltid också bli lite, vet du om, det får mig att bli lite skarpare, kolla lite mer noggrant när jag följer den internationella fotbollen framförallt.
Stor vecka således, en jävla många fina matcher här måndag, tisdag, onsdag, torsdag som alltså avslutas med Barcelona, Manchester United. Jag tror faktiskt att vi får köra fredagstotto. Så får vi med den matchen och omstarten då i konferensen och Europa League. Utöver då Champions League åttondelsfinalerna som spelas tisdag, onsdag. Ni ser allting tillsammans med mig och gänget från Champions League-studion på C-more. Merseyside derby ikväll. Ni har alltså ett rykande färskt Tutski Balutski Champions League att lyssna på tillsammans med oss och Vicky Blomé inför omstarten här imorgon. Och så Toto Live alltså på lördag. Men innan dess så hörs vi alltså igen med veckans andra avsnitt av Toto Balutto.
Härligt!
Det var det hela.
Det var det hela.
Och kom nu ihåg VAR-beslutet från Celtic Park när vi går in i en ny vecka. VAR decision.
Douglas Ross is a cunt.
You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die.
a smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun.